My name is Kathleen Martin, and I am the niece of Betty and Barney Hill. I am also an independent researcher, and I'm associated with Mutual UFO Network as their director of experiencer research.
Ungefär 2,5% av den amerikanska befolkningen tror att de har någon personlig erfarenhet när det kommer till bortföranden av utomjordingar.
And the Edgar Mitchell Foundation for Research into Extraterrestrial Encounters. I'm on the board of directors and I'm a research associate there as well. But I'm primarily an independent investigator and researcher and the author of 4 books.
Studier av psykologer har identifierat 2 sanningar som gäller för de flesta människor i denna kategori. De ljuger inte, åtminstone inte medvetet.
And I was 13 years old when Betty Hill phoned my mother. My mother was Betty's younger sister, and she and my uncle Barney had been on a brief vacation to Niagara Falls. They returned home through Montreal and through the White Mountains of New Hampshire to their home on the seacoast of New Hampshire, which is it's just a 17-mile seacoast, and they lived in Portsmouth, New Hampshire.
De flesta som säger att de har kidnappats av utomjordingar tror på det själva, även om bevisen inte stöder deras påståenden. Men de är inte heller galna, åtminstone inte på det sätt som vi förväntar oss av en galen människa att vara. Även om de tenderar att skilja sig ifrån resten av befolkningen på några viktiga psykologiska drag. Dessa rapporter kan direkt spåras till en av de mest kända berättelser när det kommer till ämnet bortföranden av utomjordingar. Betty och Barney Hill. Deras berättelse kom efter att utomjordingar endast börjat kidnappa människor i film och på tv i slutet av 1950-talet. Rapporter av flygande tefat uppstod i slutet av 1940-talet. Men utomjordingar och aliens var figurer skapade för och av science fiction vid början av 1900-talet. Men antalet av de vanliga människor som faktiskt påstod sig ha blivit bortförda av sådana varelser är varken yngre eller äldre än när man överhuvudtaget började prata om utomjordingar. Vissa fall ägde rum innan vi ens skapat de där påhittade figurerna. Vi som blev till i slutet av 1900-talet kan nu i spänning observera både sanningar och myter som skapats längs med vägen dit där vi befinner oss idag. Ett årligt möte med utomjordingar sammankallas i Rhode Island. Stödgrupper för bortförda eller upplevare får en plats och tid att dela med sig av sina upplevelser på. Du kanske är en av dem som behöver den där tiden och den där platsen. Men innan dess så kan det vara bra att spola tillbaka tiden och ta reda på hur allting egentligen började. Välkomna tillbaka till UFO-podden med mig, Sebastian Krantz.
Play.
And the previous evening, as they were returning home, Betty told my mother that she and Barney had seen a flying saucer.
Natten var molnfri och fylld av starkt lysande stjärnor. Paret Hills stannade för kaffe vid ett vägskäl runt klockan 10 på morgonen och räknade med att de skulle vara hemma runt klockan 3. Paret berättade i The Interrupted Journey 1966 om deras erfarenheter, skriven av John G. Fuller.
And they'd seen it very, very close. It was so close to them that they were concerned they might have been exposed to radiation.
De gick tillbaka till bilen och fortsatte färden hemåt. Men någonstans på vägen så ser Betty, då hon tittar ut, ett ljus som förföljer dem. Hon säger åt Barney att stanna bilen för att se efter vad det kan vara. Han tar upp sin kikare som han hade med sig och började speja efter föremålet. Han fick då syn på någonting som stirrade tillbaka på honom. Minst 5 varelser sittandes i någon typ av farkost.
And they wanted to know what to do. They had taken very long showers. They had left their clothing out on the back porch. They had food with them. And they left their food in a cooler and they were going to throw that away. They were very concerned. We had a neighbor who was a physicist and my mother called the physicist.
Barney blev livrädd. Han rusade tillbaka och satte sig i bilen igen. Han hade inte bara upptäckt vad som nu visade sig vara bakom dem. Farkosten förföljde också paret och bilen närmade sig i allt högre hastighet. Barney tryckte gasen i botten och tog avfarten mot en mindre sidoväg för att försöka skaka av sig förföljarna. Men det gjorde inte saken bättre. Nu började de också höra ett högt tjutande ljud emellanåt och samtidigt stack det till i dem innan allting blev svart. När de senare återfick medvetandet så hade de kört flera mil fel och var en bra bit hemifrån och långt bortom den motorväg de vanligtvis tar hemåt. När de sedan kommer hem så upptäcker de att någonting mycket märkligt har inträffat. Barneys skor har blivit förstörda och likaså hans kikare. Han fick också en känsla av att något hade hänt med hans kropp. Han gick in i badrummet för att undersöka sig själv. Det var både för konstigt och otroligt för att dela med sig av just då, men Barney berättade för en vän att hans känsla och minne ledde till en varelse eller person som han egentligen inte ville minnas alls. Hela 2 år passerar innan paret till slut väljer att gå till en psykoterapeut. Barney kan fortfarande inte riktigt förstå vad som inträffat och Betty drabbas ständigt av oförklarliga, skrämmande mardrömmar. Där, under hypnos, så berättar de båda vad som faktiskt inträffade den där kvällen. Korta små gråa varelser hade fört bort dem, placerat dem i deras farkost för att undersöka dem med nålar.
And for some reason, he said that if Betty had a compass. She should take it out to the car to see how the needle of the compass reacted to the car. Well, she did. And the compass needle would spin and spin, indicating that there were counter-rotating magnetic fields on the trunk of that vehicle. We have seen that in other cases of close contact with UFOs and abductions. As the story unfolded over the next couple of days, my family and I drove to Portsmouth, New Hampshire. I had 2 younger brothers, mother and father, to Betty and Barney's home. And I was able to hear the story firsthand. Then I saw the spots on the trunk of the car.
Varken psykologer, läkare eller andra trodde till en början på parets historia. Men de kunde trots det se att paret Hills tveklöst hade varit med om ett trauma. Barney i synnerhet var rädd för påminnelsen av det han varit med om. Men Betty var mer bekväm i sig själv när det kom till att berätta för andra. Hon började till och med föreläsa inför skolor och andra intresserade grupper. Journalister började bli allt mer intresserade av fallet och till slut så skulle en bok skrivas om deras upplevelse. År 1975 så producerades även en första film baserad på händelsen. Paret Hills berättelse hade blivit en världssensation. Under de två kommande åren, efter det att händelsen blivit ett intressant ämne för hela världen, så strömmade plötsligt olika människors erkännanden in. De alla hade plötsligt också varit med om utomjordiska möten, bortföranden och syner. Var Betty och Barney Hill grunden till den våg av utomjordingar som plötsligt tycktes vilja besöka vår planet Jorden?
What I found out is that Betty and Barney had a sighting that lasted for probably about an hour. This UFO came in closer and closer as they drove along. They stopped a couple of times to look at it. And at one point it swooped down so low that they thought it was maybe 100 feet off the ground. And Barney stepped out of the car. He left the car running. Betty was seated in the passenger seat. He looked up through binoculars at this craft, and he saw lighted windows. And behind those windows, he saw figures looking down at him. It moved to an adjacent field, and he followed the craft into the field, and it descended even lower. As he was looking, all but one of those figures that he described as being somehow non-human, but dressed in shiny black uniforms, all but one moved away from the windows and went to a panel on the back side of this corridor. And when they did, he could see them from their knees all the way to the tops of their heads. He saw their arms go up into the air, and when that happened, fin-like structures started to come out of the sides of this craft. There were red lights on the ends of these fins, and the UFO tipped toward him and started to descend lower. Something started to drop down out of the bottom of this craft. He was greatly distressed and frightened, thinking that they were going to capture him. He ran back to the car, screaming to Betty they had to get out of there or they were going to be captured. And as he was running back, he saw this craft move again. He believed it was going to be over the top of the car. So as he went speeding down the highway, he said to Betty, "Roll down your window and look up. See if you can see them." She did. She was expecting to see lights.
Paret var till skillnad från många av de andra tusentals bortförda annorlunda på en viktig punkt. De tycktes komma ihåg att de faktiskt blivit det. Men det var i efterhand, efter att de hypnotiserats. I tusentals andra fall så mindes inte personerna, lika så Barney och Betty Hill till en början, att de faktiskt blivit det. Utan bara en känsla av att de blivit det. Det var ungefär en månad sedan som jag upptäckte de stora blåmärkena på ryggen, berättar en trevlig 22-årig New Hampshire-man, Tom, till psykologen Susan Clancy i hennes bok Abducted. How people come to believe they was abducted. Jag pratade med mamma som förklarade för mig att det förmodligen var utomjordingar, fortsätter 22-åringen. Tom blev ett fall man varken kunde tala sant eller falskt om. Ingen kunde ju veta om alla som plötsligt trädde fram ville ha en gnutta berömmelse eller inte. I Toms fall så pratade man om att han kunde ha blivit bortförd på jobbet då ingen hade sett till honom på flera timmar. Men när man börjar gräva djupare i fallen om bortföranden eller möten med utomjordingar så finns det en tendens till att antingen bli allt för okritisk eller tvärtom. Man tror då plötsligt på allt som alla säger. Det var lite det som inträffade. efter att Barney och Betty Hill trädde fram. Psykologer och professorer. De som trodde och inte trodde förklarade att det skapade en orättvisa. Man tyckte att man skulle undersöka fallen närmre innan man delade med sig av historierna som en löpeld över världen. Något som de också förstod i samband med att allt fler människor var psykiskt sjuka. Och de fick ju en anledning att känna sig fullt friska och istället skylla på utomjordingarna. En berättelse som handlar om ett bortförande behöver alltså inte alls vara sann, oavsett hur känd den än är. Tvärtom så är det kanske egentligen en lögn. Så länge inte personen har exakta uppgifter eller bevis på att det faktiskt har inträffat. I de fall då vi ska tänka om en extra gång så handlar det ofta om människor som till vardags har svårt att minnas. Det kan handla om missbruk eller psykisk ohälsa. Men personen i fråga får då en anledning till att ersätta den förändrade minnesbilden. Timmarna då han eller hon inte minns vad de gjorde. Det kan på så sätt också hjälpa dessa människor att känna sig unika och speciella. I flera fall har sådana människor plötsligt känt en helt annan samhörighet med sig själva. Att de är menade att hålla kontakt med andra universum. Att de är utvalda. Om det är negativt eller positivt, det har professorerna och forskarna svårt att avgöra.
She didn't see the lights on the craft. All she saw was blackness. And then she and Barney heard a series of code-like buzzing sounds that appeared to be striking the trunk of their vehicle in the area where they found these counter-rotating magnetic fields, where their compass needles would spin and spin the following day. And then something happened. They felt a vibration in their vehicle. They felt a tingling sensation pass through their bodies. And the next thing they knew, they were 35 miles down the highway with almost no memory of what had happened in the interim.
Vi vill inte vara ensamma, berättar en kvinna i boken Abducted. Vi känner oss ständigt hjälplösa och sårbara av tiden vi inte minns. Vi vill då tro att det finns någonting större och bättre än oss där ute. Och vi vill tro att det handlar om oss. Eller åtminstone uppmärksammar oss. Det eller de vill komma åt oss. Ersätta den förlorade tiden för att göra oss speciella. Så, om vi ska gräva djupare i fallet Betty och Barney Hill. Historien som låg till grund för ett av fenomenen. Var det så att de båda var ett typiskt hittepåfall för denna uppmärksamhet? I det där ögonblicket när de såg ljusskenet förfölja bilen, då de bestämde sig för att det var utomjordingar som uppenbarat sig i deras liv. Vart i livet befann de sig?
They remembered that somewhere along the way they encountered a roadblock. They didn't know where or when that occurred. They had a need for human contact. They wanted to find the state police or any patrolman who might be out so they could report this immediately. They heard a second series of buzzing sounds on the trunk of the car. At that point, Barney stopped the car. He shifted the car from side to side on the road, trying to reproduce that sound. He could not do that.
Barney och Betty Hill var två utmattade och trötta människor. Barney hade många mil till sitt arbete i Boston och det var en börda som stressade honom dagligen. Betty var en välfärdsarbetare för barn i staten New Hampshire. Ibland kunde hon hantera över 120 fall åt gången. Dagarna före händelsen så hade paret åkt hemifrån för en mycket behövlig semester i Montreal, enligt dem själva. Men på resan tog kontanterna slut. Och på den tiden så fanns det inte heller bankomater. De var helt enkelt tvungna att åka hem för att inte bli panka på semestern. När de sedan kommer hem så uppstår det typiska fenomenet minnesförlust. De kan inte redogöra 2 timmar av resan. Minnet var som bortsuddat. Det är ett typiskt tecken om du kör bil under lång tid trött. Plötsligt kör du som i ett tunnelseende och du glömmer både vart du är eller var du passerar. Kanske har du själv plötsligt upptäckt att du kört fel trots att du inte minns eller förstår varför du gjort det. Det här drabbar främst människor som sover dåligt eller som sätter sig bakom ratten, allmänt trötta. Men det fanns faktiskt 2 starka ljuspunkter på himlen den där kvällen. Det är någonting som är bevisat i efterhand. Det var nämligen Jupiter och Saturnus som båda var särskilt ljusa den kvällen och på platsen som matchade Hills beskrivning. Det förklarar den paranormala skeptiken Robert Sheffer.
Changing these stars in location as new distance data was released. And in the end, in 1972, a new astronomical catalog was released. She changed some of these stars, and she had a match for the map that Betty had drawn. This is where my colleague Stanton Friedman came in, because he was asked to meet with Marjorie. He was impressed with her. With her intelligence, with her commitment to her accuracy, and he was able to find astronomers who were able to vet her work, and they discovered that her work was accurate.
En annan viktig faktor i fallet är att Betty redan var en ivrigt troende person när det kom till UFO:n och även ett fan av science fiction. Så snart de kom hem så berättade hon också för sin syster, som även hon trodde på fenomenet. Systern tycktes då också stärka hennes berättelse. Men det var först när mardrömmarna drabbade Betty som hon blev övertygad. De hade blivit bortförda av utomjordingar. En slutsats som Barney ursprungligen var ovillig att acceptera. Tekniken som parets psykiatriker brukade använda sig av blev också misstänkt. Hypnos. Det extraherar inte automatiskt sanningen ifrån människor, men det skapar inte heller falska minnen i sig. Det är ett tillstånd där den hypnotiserade personen är avslappnad, lyhörd och, som Susan Clancy uttryckte det, ovanligt mottaglig för förslag. Så vi kanske ska lyssna en extra gång på Barney och Betty Hills historia innan vi avgör om det är sanning eller osanning. Tack för att du har lyssnat på UFO-podden ännu en gång med mig, Sebastian Krantz. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge. Play.